Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och idag heter min gäst Frida som inte längre jobbar som polis och vi ska höra lite kring varför det blev så. Frida kommer också berätta en historia om någonting som tyvärr är allt för vanligt, nämligen självmord. Någonting som poliser får åka på ibland. Ja, glöm inte att Snutsnack har sin livepodd den 3 september. Vi var ju tvungna att skjuta fram den på grund av corona och det finns fortfarande biljetter kvar och vi hoppas ju att de släpper det här 50 personer så att vi kan vara där fler än så. Gå gärna in på snutsnack.se och kika lite. Annars så är det ju alltid varmt välkommen att följa oss på Facebook eller Instagram. Och jag skulle bli väldigt glad om du gick in på iTunes om du gillar podden och lämnar en liten recension där och kanske trycker på prenumerera-knappen också. Nej, men nu drar vi igång det här avsnittet. Var försiktiga där ute allihopa och ha en riktigt trevlig lyssning.
1310 kom. 1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Frida.
Tack, tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra faktiskt. Ja, kan inte klaga.
Nej, vad bra. Vi är ju mitt i den här pandemin på något sätt och det är lite annorlunda tider.
Ja, det känns som ett litet vakuum, lite limbo, svårt att greppa liksom. Men, ja. Man vill gärna ha något att greppa och ta på, men ja, jag får ta en dag i taget.
Ja, vi får göra det. Vi har faktiskt varit i kontakt för en tid sedan. Det blev liksom aldrig av, för du var på väg att flytta från Stockholm till Göteborg, var det va?
Ja, exakt. Det var mitt i flytten där. Jag tror att jag skulle ta tjänstledigt precis när vi pratade för nästan exakt ett år sedan.
Just det.
Så att jag var på väg ner till framtiden, så att säga.
Ja, vi hör ju lite på din dialekt ungefär var du ligger så att säga i fram- och baksida. Men det tycker jag inte vi ska prata om just i den här podden.
Nej. Vi släpper det.
Men hur är det? Jobbar du som polis idag?
Nej, det är jag inte. Jag jobbar på vårt familjeföretag som är textilagent. Så det är något helt annat.
Ja, det är verkligen något helt annat. Men du har ju jobbat som polis.
Lite mer än 5 år tror jag det blev.
Ja, det är ganska kort. Det är ganska kort faktiskt för en polis att jobba så. Ja, att jobba 5 år bara.
Ja, jo men det är det. Absolut. Alltså man hinner ju med en del, men alltså, i det stora hela är det en kort tid. Ja. Absolut. Jag kände mig nog att 5 år, då är man nog ändå så här, men nu har jag koll på läget, nu kan man åka ut och man känner sig med ganska varm i kläderna. Jag tycker ändå att det krävs 5-6 år innan man känner sig varm i kläderna och att man inte behöver tänka så mycket hela tiden på jobbet. Att man,
Nej, för det är nog precis det som man har hört mycket i podden, att man kommer ju inte ut från polishögskolan och liksom... Ja, men nu har jag verkligen lärt mig allt på skolan och har det i närtid, så nu kan jag det här yrket.
Nej, det krävs ju lite, eller ganska mycket praktik.
Ja. Men hur kommer tanken för dig då? Fanns det inget tänk att liksom direkt gå in i familjeföretaget, utan du kände bara så här, nej, nu är det polisen som gäller, eller hur blev det där?
Ja, jag spelade handboll på hög nivå och så hade jag ett jobb vid sidan av och så var det här ekorrhjulet. Det var jobba och så gå handbollsträning, jobba handbollsträning. Så tänkte jag, det här suger ju, så här kan jag inte leva. Så tänkte jag, är en lagspelare, klyschigt men sant. Så tänkte jag, med polis där jobbar man ändå grupp och man samarbetar och man får liksom, ja. Det känns ändå som ett roligt jobb tyckte jag. Jag tänkte inte efter så mycket utan jag tänkte, jag söker så ser vi. Och så gick det hela vägen då och sen så, jag är en ganska impulsiv människa, så tänkte jag, men kul. Och så kom jag. Och så blev det så. Ja. Och så flyttade jag till Växjö, pluggade där 2012 till 2014. I världens roligaste utbildning, alltså det är jättelärorikt och man lär sig hur mycket som helst om sig själv och få vänner för livet och sådär, så jag ångrar absolut ingenting.
Vad skulle du säga att du lärde dig om dig själv då, liksom under själva utbildningen?
men mycket hur man reagerar när man är stressad och hur man tar konflikter och ja, just också hur andra människor fungerar. Vissa kan ju verkligen inte arbeta i grupp och vissa är jättedynamiska, och hur man själv är i en grupp och vad man tar för roll. Och ja, men den här grupppsykologin, det är ganska intressant.
Mm, väldigt intressant. Jag följer just nu Robinson Australien. Vilket, ja, men där det sociala spelet verkar vara mycket, mycket, och där ser man ju verkligen, och det fungerar ju lite som, det spelar ingen roll vilken grupp man är i, men alla tar ju liksom en roll. När man har en bildad grupp, och sen när den gruppen omstruktureras så måste man liksom ta nya roller.
Ja, hela tiden.
Och så är det ju i polisyrket också.
Ja, det kan jag skriva under på. Ja. Det är en ständig rotation av människor.
Ja. Men när du gick där i Växjö då, hur visste du vad du skulle jobba sen då? Söker man tjänster efter man är klar, eller hur fungerar det?
Det var när vi skulle fråga på vad vi skulle få aspiranten, då fick vi bara önska 1, 2, 3, 4 områden till exempel, och sen var det bara ett lotteri. Så för vi var den första kullen som kom ut i den nya organisationen 2015. Så att allting kändes väldigt, alltså det fanns inga riktiga rutiner. Vi kändes som en liten testkull. Så att jag fick ju Hisingen på Göteborg. Och det ville jag. Och det var också ett jättebra område att göra aspiranten på. Var med om det mesta. Högt och lågt liksom. Och sen så var det något som hette mapptest man fick göra. Det var något slags personlighetstest där det var frågor som till exempel att vara fördomsfri är ett moraliskt förfall. Ja eller nej. Jag gillar att ha fina saker omkring mig. Jag tycker om klassisk musik. Alltså så här helt irrelevanta frågor. Så man satt ju där och bara, jag gillar väl klassisk musik då. Och så tyckte man...
Vad skulle det här leda till då?
Ja, då skulle det här på något sätt ge ett resultat som sedan en intervju skulle bygga på. Och den här intervjun skulle hållas med 2 stycken andra poliser. Och den intervjun skulle också sammanställas med din bedömning från handledare. Så det var 3 stycken staplar. Liksom. Det var mapptest, intervju och bedömning. Och så då fick du ett slags poäng. Och på den poängen sökte du då på din polisanställning sen runt om i landet. Och konkurrerade du med andra aspiranter och andra redan färdiga poliser som var ute i landet. För de fick också söka våra tjänster.
Aha.
Så att det var ju ganska hård konkurrens.
Just det.
Så jag vet att i Göteborg var det jättesvårt att komma in. För det är ju många som var ute i landet som ville hem så att säga. Så att jag kom då till nordvästra Skåne.
Okej.
Och det fick jag reda på ungefär kanske 2 veckor innan jag var godkänd aspirant. Så då var det bara att börja leta efter bostad på Blocket.
Ja, just det.
Och ta sitt pick och pack. Och så fick jag då Landskrona som stad att jobba i.
Just.
Ja.
Vad visste du om Landskrona då?
Ingenting. Nej. Förutom att min mormor bodde där när hon var ung. Det är typ det enda jag visste.
Okay.
Att Koppargården var ett problemområde. Det var typ det enda man visste.
Aha. Började du jobba där också sen när du var klar?
Ja, det gjorde jag. Det var också lite lustigt. Vi var ute i 2 månader tror jag. Sen kommenderades alla nya poliser i Region Syd då, från Malmö till, vad blir det, Laholm ungefär. Åstad där i Region Syd. 150 stycken in på kommendering i 7 månader på Gräns, PKC, alltså polisens kontaktcenter, receptionen, arresten. Så att jag kom till Toftanäs nere i Malmö, polisens kontaktcenter, i 7 månader.
För det var ju flyktingströmmen då 2015 då, eller?
Ja, precis. Så då var det bara direkt ett slag i ansiktet, död motivationen.
Oh.
Så det var också, det blev ju väldigt tråkigt, alltså tråkig stämning också, för vi kommer in där, säger att vi var 30 stycken poliser, nybakade, taggade på att jobba. In och jobba med jätteduktiga civila personer som sitter och kan det här jobbet, och vi kommer in dit och bara spyr galla över det här. Det blir också så här jättekonstig stämning och helt fel när man kommenderar in människor där man inte vill vara. som inte är så himla polisiärt.
Nej, precis. Det blir som en tjur som står och sparkar med foten inför en tjurfäktning och är taggad. Ja. Och sen får han bara lägga sig under korkeken. Och...
Ja, lite så.
Okej. Men jag förstår att det kan ju vara en motivationsdödare när man har utbildat sig för någonting och så får man plötsligt göra någonting då helt annat som var rent administrativt då, förstår jag.
Ja, det var att sitta i RAR. Alltså, det finns ju inte längre. Men jag skrev 1000 polisanmälningar. Jag förde statistik så här. Man skulle ha något att göra. Man kunde ju RAR på 5 fingrar. Men det var ju inga polisiära anmälningar. Det kunde ju vara att man har tappat bort sin telefon. Eller det var ju mycket, mycket människor som... Alltså icke-polisiära ärenden också. Just som ringer in. Och när man inte vet vad de ska ringa så ringer de till 11414.
Ja, jag förstår.
Så mycket koppla vidare och så.
Och RAR för er som lyssnar är ju då, det står, tror jag, står för rationell anmälningsrutin. Det var helt enkelt det programmet som man skrev in anmälningar i på datorn. Men som du säger, det finns inte längre, utan det heter något annat nu.
Ja, DUR 2.
Just det, DUR. Det är alltid massa schyssta förkortningar inom polisen. Det är viktigt.
Det är viktigt, ja.
Okej, men vad hände efter de här 7 månaderna då? Då var du lätt frustrerad då, eller?
Ja, då kom jag tillbaka till IGV, alltså ingripande verksamhet, köra radiobil i Landskrona. Men jag trivdes inte riktigt där. Jag tyckte inte... jag kände mig inte hemma där. Så jag sökte mig till Helsingborg då, där jag bodde. Mm. Och där jobbade jag sedan i 2 år ungefär. Det är jättebra. En underbar stad att jobba i. Mm. Många olika områden och roliga ärenden och sådär. Efter det flyttade jag upp till Stockholm och sökte Norrmalm.
Okej. Men jag får bara backa lite där. Skillnaden mellan att du sa att du trivdes inte i Landskrona, men du trivdes väldigt bra i Helsingborg. Vad var skillnaden som gjorde att du trivdes bättre i Helsingborg än i Landskrona?
Jag trivdes nog mer ett större turlag i Helsingborg. Mm. Och en lite större stad, fler bilar. Det var just den här gemenskapen. Just i Landskrona var man en bil. Och så var man 2 personer som rullade ut på dagpass. Och, ja, jag gillar nog när man är lite fler och använder den här gruppen.
Just det. Jag förstår faktiskt precis. Jag är nog lite same där. Ja.
Ja.
Och då blev det Norrmalm som ju då blir ännu större än Helsingborg såklart. När det kom till antal bilar och så. Ja,
exakt. Det var lite chock där. Jag har ju aldrig kört bil i Stockholm innan. Okay. Och så, jag tror att det var nästan första dagen jag satte mig i bilen. Eller det var andra dagen så får man ett blåljusjobb. Så ska man köra där. Det var ju... För det första, så här, det är framkörning kanske på 2 minuter. Du hinner inte ens prata med din kollega om vad man ska göra. Aha. För det är så korta avstånd i Helsingborg. Hade man kunnat köra i 40 minuter, då kan man tacka. Ja, men vad gör vi nu då när vi kommer fram här? Så där var det liksom bara, utkört. Så att det var så här, det var ju lite sån här chock. Eller det var en omställning i alla fall.
Ja. För det kan ju vara nog så viktigt att faktiskt kunna dels prata ihop sig, men också kanske mentalt förbereda sig för det man är på väg mot. Liksom. Ja. Nej, det är kortare framkörningstider där. Ja. Men hur gick det då att börja köra blott där och inte riktigt kanske hitta och sådär?
Det tog sin tid att hitta, men det gick väl helt okej. Några små incidenter på vägen fram. Men nej då, alla var så hjälpsamma. Och man hade det här intropass, fick man alltid. Så att man fick lära sig. Så. Det gick bra.
Hur var Norrmalm då rent generellt då, om du jämför då? Du kom ju från 2 andra polisdistrikt.
Ja, jag får ofta den frågan. Och jag tycker väl ändå att det är väldigt på något sätt, jag ska inte säga att det är ett tuffare klimat, men man märker ändå på något sätt att det är som att komma till en stor arbetsplats. Gå från ett litet företag till ett stort företag. Jag kan nästan jämföra det med det. Lite mer rutiner, man är lite mer anonym, det är lite mer opersonligt, fast man hittar ändå man hittar ju sina små grupper att vara med också. Man är med sitt turlag mer. Och så. Så att det är som en liten och stor arbetsplats.
Just
kan
det.
Man tycka.
Just det, så att man känner inte riktigt alla kanske då. Det kan ju en del som har gått om. Man kan gå om folk i typ något år liksom utan att ses. Och man går mot varandra i turlagen och sådär.
Ja, och det tar nästan ett par år när man liksom börjar känna sig bekväm också på arbetsplatsen och att man känner igen folk och vem man ska snacka med och vilka rutiner som finns. Och, för det, och så är det beroende på vem till exempel som sitter som jourhavande förundersökningsledare. De har ju också olika rutiner från person till person och ibland. Så att det tar lång tid innan man lär sig hur folk vill ha det, hur chefer vill ha det och vilka rutiner som finns och så.
Ja. Fick du några pikar över att stockholmarna hörde din dialekt?
Ja, jag hade faktiskt lite rutin. Så här att jag spelade mycket för att jag var från Göteborg, så jag hade alltid mina fredagsfräckisar och det var mycket göteborgsskämt och så där, så jag spelade lite på det bara för en liten nagel i ögat. Men jag tror de gillade det.
Ja, det finns väl någon så kallad hatkärlek kanske.
Ja, ja.
Mellan Stockholm och Göteborg såklart. Ja. Men hur jag tänker innan vi går vidare, är lite nyfiken på du som då har jobbat i 5 år, inte längre jobbar som polis. Jag kommer in på det lite grann, varför man slutar och sådär. Men hur engagerad är du idag när du öppnar en tidning? Gör man ju knappt, men man läser kanske på paddan eller något sånt där när du läser om poliser och så här. Känner du att du har liksom en, finns det någon ådra av polis kvar i dig?
Jo, det finns det absolut. Men jag har faktiskt släppt det snabbare än vad jag trodde. Jag läser knappt nyheter längre och det gjorde jag nästan inte när jag var polis heller. För man matas ju och matas idag. Så att, jag har alltid varit sån. Jag söker den information jag vill veta. Och så är jag nöjd med det. Jag öppnar inte så mycket Aftonbladet och de här tidningarna.
Nej.
Men jag känner med poliser när det händer någonting. Och när det, så. Men jag har släppt det snabbare än vad jag trodde faktiskt. Men man saknar ju den här identifikationen att vara polis. Ja. Det är ändå en stor del av ens personlighet och det blir en liten identitetskris när man slutar. Vem är jag nu då? Det var det man kunde liksom.
Just det. Men är det så inte att, så att även andra har lite svårt att släppa? För så tycker jag det har varit för mig än idag. Nu är det över 10 år sedan jag slutade. Så bara, men du som är polis, bara, men nej.
Ja.
Det var väldigt länge sedan.
Jo, men så är det.
Sitter kvar liksom.
Ja, absolut. Alla säger du som varit polis eller du som varit polis. Det är alltid så. Så att,
men vad var det du tänkte att du skulle få svårt att släppa? Var det att kolla alltså, den här polisblicken, liksom, kanske bilar och alltså, folk som går in i den lokala liksom, butiken? Eller lite, var det just det där snuttänket? Liksom, eller vad var det du tänkte att det skulle vara svårt att släppa?
Jag vet faktiskt inte. Svårt, för man är ju lite sitt yrke. Man liksom faller in i det på något sätt. Man ställer in sig, okej, nu är jag polis och så lever man lite efter det. För att det är så himla speciellt yrke.
Ja.
Men det var väl liksom, jag vet faktiskt inte exakt vad det var jag skulle tappa, för jag har aldrig sett mig så. Jag är inte polis 24/7, utan jag är polis när jag var på jobbet och var polis och jag hängde in uniformen, så försökte jag säga nu är jag Frida och nu är jag inte polis.
Just
om det inte är någonting helt super uppenbart. Men jag var inte den som ingrep jätteofta på fritiden och alltså, så om det inte var någonting som var allvarligt då.
Just det, lite
så
som
stanna en bil privat liksom.
Nej, jag förstår. Ja, men lite så där. Jag jobbar som polis liksom så.
Alltså,
jag är polis precis. Men jag förstår vad du menar. Ja, i och med att jag jobbade ju mycket på krogen. Ja, det där släppte jag också sen att man inte behövde stå och kika på folk så.
Nej, och det är ganska skönt.
Fippla med fingrarna och sån grejer. Ja, det är ganska skönt.
Ja. Man ser ju det, men man får ju bara skaka av sig det. Och liksom, nej, du är inte det längre.
Nej. Men hur många år var det du var liksom, du var i Helsingborg, var det 2 år, sa du det?
Ja, och sen, två år. Sen på Norrmalm i 2,5 tror jag.
Just det.
Och så en sväng Lördagskrona på Toftanäs på PKC.
Ja, just det, precis. Men hur rullade det på där då på Norrmalm liksom? Med jobben, för det är ju också, du berättade till Helsingborg kan man åka 40 minuter men på Norrmalm så är det inga 40 minuter, alltså det måste skilja sig också jobbmässigt.
Ja, det var ju väldigt mycket alltså mycket ärende på en dag. Du kunde ju ha ett pass med bara 5 stycken lobbar, alltså fulla människor som skulle omhändertas.
Ja.
Så att det där kunde ju bara diska av ärende efter ärende, och det var ofta ganska korta ärenden. Ibland var det också jättelånga, men det var ju otroligt mycket att göra. Det var ju sällan du hann nosa upp något själv eller sätta upp en trafikkontroll om det inte var planerat innan dagen. För då blir du alltid avbruten. Det var ju 9-10 gånger så går RLC, alltså radion, ut med då har vi inga lediga resurser, då får man åka. Ibland känns det lite omotiverat när man precis kanske en trafikkontroll eller man skulle göra och stanna en egen bil eller så, så blir man alltid avbruten av något annat mer prioriterat ärende.
Just det. Det var ganska stor omsättning på jobb då.
Ja, jo, men det var det. Och vi fick ofta ta in resurser utifrån länet. Och om det hände något stort i stället, så drog det ju ofta de mesta resurser. Då får man ta in resurser utifrån länet. Det var därför, och då fick de ta alla sittande, till exempel omhändertagna och sådär. Det var därför alltid normalt har tryckt att det bara är omhändertagna berusade personer och snatterier.
Men det här ryktet då, som normalt har, så det är så tuffa poliser som är där. De är så...
Nej, det tycker jag inte. Det sitter nog lite i väggarna. Det är nog på väg att tvättas bort, tror jag. Första dagarna när jag kom så tänkte jag så här, gud vad alla har koll på läget. Alltså alla är så himla duktiga och pålästa. Så jag tror att det kändes som att de flesta ville ge ett sken av att vara det också. De är också duktiga såklart, men jag trodde att alla hade jobbat kanske 5-6 år längre än vad de egentligen hade. Den känslan fick jag i början. Sen så när man lär känna folk så är de ju superödmjuka, och jag trivdes jättebra där. Men det, jag vet inte om det är för att det är mycket, mycket folk, man måste ta plats, annars syns man inte. Och om man liksom vill visa framfötterna så måste man visa det och så.
Nu har det ju varit stora demonstrationer. Det började ju med den här killen då, George Floyd, som blev avled efter ett polisingripande då i Minneapolis och sådär. Och så har man ju haft demonstrationer både i Stockholm, Göteborg och Malmö, och också liksom med ganska mycket, man ser att det är ganska mycket kopierat från USA, alltså till och med skyltarna står ju på engelska nu i de här svenska demonstrationerna. Det är liksom dels då det här han killen sa idag, I can't breathe, och sen så är det, men även andra skyltar som är defund the police, ACAB då, all cops are bastards, och så bilder på poliser som är grisar och så vidare och så vidare, och poliser är rasister och sådär. Vad kände du av liksom rasismen och eventuellt sexismen inom polisen när du jobbade där?
Ja, alltså jag tycker inte att det var rasism inom kåren. Nej. Absolut inte. Sen så det som vi möter varje dag, det blir ju våran verklighet. Så det är klart att det är ju en överrepresentation av utlandsfödda som vi möter, men det beror inte på rasism, utan det beror på hela samhällsstrukturen. Att den är skev. Men jag kan inte säga att jag upplevt rasism inom kåren, absolut inte.
Kände du någon gång att du ingrep annorlunda beroende på var folk kom ifrån? Beroende på hur folk såg ut eller vad de hade för ursprung och sådär?
Nej, verkligen inte. Alltså man ingriper ju på grund av en persons handlingar, inte av hur den ser ut. Om det är en svensk man 50 plus som beter sig exakt likadant som en mörkklädd man i 50 plus, det har liksom ingen skillnad. Så det skulle jag inte lägga någon värdering i.
Okej, det är intressant. Och sexism då? För det är där komma, du var väl ändå relativt ung då? Som ung tjej liksom och sådär. Hur var det att komma in i ett ganska mansdominerat yrke, får man väl ändå säga?
Ja, jag tycker att på de små orter där det har jobbat kanske äldre män länge, där kände jag av att det var lite med lilla gumman-syndromet. Det var så här, kan du köra bil, och klapp på huvudet, lilla blond tjej. Men inte i storstäder, eller inte i Helsingborg och inte i Stockholm. Men jag kunde känna det i Landskrona faktiskt, emellanåt. Och av vissa personer då.
Just det.
Faktiskt.
Hur tycker du att du har blivit bemött som polis och när du har varit ute och jobbat så där?
Ja, det är ju, ja, man har ju fått spottloskor i ansiktet och alltså, tillmälen högt och lågt såklart, men ofta är ju de personerna inte vid sitt sinnesfulla bruk. Nej. 99% så är de beroende eller så att berusade av något slags substans, alkohol, droger. Mm. Och sen så att det är klart att det förekommer hela tiden. Men träffar jag en nykter vanlig, kan man säga, inom parentes, människa på stan, så är det ju 10 gånger ofta trevliga personer. Jag tycker att överlag så är de flesta väldigt vänligt inställda till polisen.
Men har de här tillmälena då, som till exempel jag, när jag var 21, 22, aldrig, var det aldrig någon som någonsin hade kallat mig för rasist till exempel, och det största anledningen är för att jag inte är det. Men sen när man började jobba som polis så fick man ju höra mer eller mindre dagligen att man var det då, för att man hade gripit någon för något brott liksom och sådär. Och det, hur reagerade du på de här tillmälena som du fick, och man blir kallad för både det ena och det fjärde liksom? Vad tänkte du kring det?
Om man säger rasist, alltså jag kunde inte riktigt ta åt mig det, för att vad den personen hade gjort, det spelar ingen roll om han drar. Det känns som att de alltid drog rasistkortet. Det var liksom, till slut blev det ju bara okej, ja, men då är jag rasist idag igen. Man var det varje dag, så till slut blev det så här, det var ju som att kasta vatten på en gås. Jag gick in där ut där. Jag låg inte brottas med någon som har sålt knark för att han eller hon är mörkhyad, utan det beror ju på vad de har gjort innan. Det rann ganska snabbt av det. För det blir också så här, det blir så himla det blir så vanligt liksom, så till slut så reagerar man inte på det, för man var ju rasist hela tiden då.
Just det. Jag brukar alltid be min gäst berätta en händelse eller incident som liksom sitter kvar i minnet, och du som inte längre jobbar som polis nu utan gör någonting helt annat, vad har du för händelse som du har kvar i ditt minne?
Jag glömmer så himla snabbt när man gör det, men det finns en händelse som verkligen har etsat sig kvar. Jag vet inte varför, det var nog kanske för att det var ett väldigt, väldigt, väldigt långt ärende, det tog liksom hela dagen. Men det var på Norrmalm då. Jag jobbade med två andra kollegor, så vi åkte buss, vi var tre stycken. Så går RLC, alltså radion då, ut med ett ärende på Sveavägen. Jag behöver inte nämna nummer. Nej. Men att en man har hängt sig i källaren, och att det är frun och barnet då som har påträffat den här mannen. Och vi åker dit tillsammans med räddningstjänst och ambulans. Och vi parkerar utanför, så är det en stor gallergrind som räddningstjänsten har brytit upp och gått ner i källaren. Så de är ju där först, och ambulans. Så när vi kommer dit, det första jag möts av är en kvinna som sitter på marken tillsammans med sin 9-åriga dotter och bara skakar i källaren. Så att jag går fram till henne och börjar krama henne, för jag förstår att det här är då mamman eller frun till mannen och hans och hennes dotter. Och så ser jag in då i källaröppningen till, de hade ett sånt litet gym där nere, och så har den här mannen då tagit ner en boxningssäck och hängt sig själv i kroken där boxningssäcken satt, och de räddningstjänsten höll på med HLR på honom, och han försvinner ganska snabbt därifrån. Ambulansen tar med sig honom och kör honom till Karolinska, och jag sitter kvar tillsammans med frun och hans deras 9-åriga dotter då. Hon var ju trauma liksom, satt och skakade och svettades. Så säger hon det, mina andra barn är uppe i lägenheten. Så okej, finns det fler barn där uppe? Ja, då har de en 5-åring och en 11-åring. Så då går vi upp i lägenheten och försöker sätta henne i soffan, och hon samlar ju mycket om, hon är i chock, så att det är mycket om hennes jobb och vad hon ska göra nu, och man får ju bara försöka vara där och liksom säga att vi kommer lösa det här, vi kommer åka till sjukhuset, och det finns ju inget rätt och fel att säga, utan man får ju bara helt enkelt finnas där och hålla henne i handen och ge henne någon slags trygghet. Men man känner sig ju ganska obekväm i uniformen där och då för en helt okänd människa som har varit med om ett stort trauma. Men så sitter hon har ju väldigt behov av att prata, så hon börjar ju prata då. Och hon berättar att hon och hennes man ligger i skilsmässa. Hon vill skilja sig, han vill inte skilja sig. Okay. Så han har varit uppgiven och skulle gå ut genom dörren och han hade på sig sina arbetskläder, jobbar på någon slags hantverkare. Så säger han det, ja men nu går jag och hänger mig, hade han sagt. Och så hade han gått ut genom dörren och hon tänkte, det är bara sånt man säger. Alltså, det finns ingen som går och gör det. Han var inte deprimerad och han hade inga tidigare sjukdomssymptom och sådär. Men så har väl den här 9-åriga flickan kanske hört det, så hon säger till sin mamma, kan vi inte bara gå ner och titta i källaren så pappa inte hängt sig? Oj. Och då tänker den här mamman, det kan vi göra då för att hon ska vilja liksom, att flickan inte ska tro det. Mm. Och så kommer de ner i källan och sagt och riktigt så hänger han ju där. Oj. Så mamman försöker hålla upp honom och han är ganska tung. Hon säger hela tiden, han var så tung så hon kände väl någon slags skuld där. Oh. Så hade hon berättat för sin 9-åriga dotter, du måste springa upp och hämta en kniv. Så då har den här 9-åriga dottern sprungit upp i lägenheten, hämtat en kniv och sprungit ner. Och så har de skurit ner honom då och sen har de ringt polis, eller 112 då. Och suttit och väntat på att vi ska komma. Med denna historien så tänker man ju okej, herregud, det här. Så, ja, man känner ju bara med den här familjen att det här kommer bli en jobbig tid. Och så vidare. Men så åker vi med, tar med oss familjen. 3 barn och mamma till Karolinska där vi får sitta med dem i ett traumarum och det kommer in lite läkare och berättar vad som händer och då hennes man han är vid liv men hålls igång med maskiner och är hjärndöd. Allt var väldigt oklart men han var vid liv i alla fall, det var det de hakade upp sig på hela tiden och kommer han överleva.
Oj.
Och så sitta där med dem och den här 5-åriga lilla killen, han, det är dumt att säga att han är stämningshöjare, men han förstod ju inte vad som hade hänt. Nej. Så han ville hela tiden visa leksaker och han sa några gånger, men pappa skojar ju bara med oss och vad säger man liksom?
Oh, wow.
Och den här 11-åringen, hon var ju bara helt tyst. Hon sa ingenting under hela tiden och man försökte ändå prata, men hon var bara helt tom i blicken. Och den här 9-åringen, hon försökte trösta mamman hela tiden, så de tog ju också olika roller. Och så satt vi 3 där och försökte liksom förklara vad som händer nu och bara vara där på något sätt. Och sen, det tog ju många timmar, men till slut så ringde vi hennes föräldrar också, så de kom dit.
Mm.
Och när de kom dit då kunde vi ju lämna då och åkte därifrån och åkte in till station för att skriva lite. Och jag kände så här när jag gick hem den dagen att jag var så mentalt trött. Och det är inte ofta man är som jag, ville bara gå hem och sova. Och jag kände, ja, det var en riktigt tung dag faktiskt.
Vet du,
och han avled ju senare också.
Han gjorde det.
Ja, han avled. Mm. Ja. Så jag tänker faktiskt ofta på den familjen, hur det blev.
Ja. Tänkte vilka människoöden man får landa mitt upp i som polis. Ja. Dagen eller någon dag för vissa poliser då.
Ja, verkligen, man har ingen aning vad som ska hända den dagen man går på jobbet liksom. Nej, jättekonstigt är det, man kliver in i någons liv så bara och vänds upp och ner.
För det här är ju någonting i alla fall man på skolan pratar om, att liksom, ja, folk som försöker ta livet av sig, lämna dödsbud pratar man ju om liksom, men det är ju oerhört svårt att sätta sig in i liksom. Man kan ju inte förstå vad folk känner och sådär givetvis precis där de sitter. Men som du säger då, så menar du på att det finns egentligen, man måste egentligen bara vara där då.
Ja, och man kan ju inte lära sig heller att ta människor, utan det är bara, man får ju bara ha någon slags medmänsklighet. Och det hon behövde var ju bara att sitta och krama så att någon ska liksom klappa henne på huvudet och känna att man finns där. För vad jag än hade sagt så hade det inte gjort någon skillnad för henne. Det finns ju inget där och då som skulle kunna trösta eller få henne att känna sig bättre. Utan man får ju bara vara mänsklig, alltså medmänsklig och känna empati.
Och också då de här olika rollerna som du berättade att barnen tar, att man i olika faser är som barn då liksom, att dels oförstående, dels helt förstående och sen kanske någonting mitt emellan då, när mammas gråt är det viktigaste att få undan för tillfället liksom. Otroligt tragisk händelse såklart. Men kunde du somna när du kom hem då?
Ja, men det kunde jag, aldrig haft problem att sova så efter jobbet. Nej, det gick bra. Man har också kollegor, vi fick prata igenom det. dagen efter, för det var ju några, jag tror vi var tre patruller där, och alla har ju liksom ganska olika syn av det, eller och har sin berättelse, så det var ganska skönt också att få, vi satt alla och berättade vår uppfattning av caset och vad som hände och vad gjorde de som var först in, för jag tittade ju knappt på pappan eller mannen, vad som hände där inne, utan jag tog direkt bara mamman och högg tag i henne.
Just det.
Så det är ganska skönt att få helhetsbilden efteråt också. Ja. När man sitter och pratar om debriefing och hur jag kände och sådär.
Ja, men precis. Ja, nej, men det så kan man mycket väl förstå att det arbetspasset sitter kvar i ditt minne. Det var ju en väldigt stark upplevelse, förstår jag. Och någonting som väldigt få människor är med om, som tur är, kan man väl säga då. För det är ju kanske ingenting man direkt önskar vara med om heller. Man får inte välja jobb.
Nej, nej.
Som polis. Och det är det som man på något sätt tycker kanske är spännande, men det är också lite, lite läskigt kanske på samma gång.
Man inte ja, det är det. Men... Nej, exakt. Man får ju bara känna att vi gjorde ett så bra jobb som vi kunde där, och förhoppningsvis kanske hjälper henne på något sätt. Mm. Och det är inte ofta jag känner så jobbigt att man hjälper folk, sorgligt nog. Mm. Men på sådana ärenden kan man kanske ändå känna att man gjorde någonting som... Alltså i den stunden var bra. Jag vet inte, men ja, man får försöka tänka så.
Men det är tråkigt som du säger, att du säger att tyvärr är det inte så ofta man känner att man hjälper folk, för det är väl lite så därför man känner att man kanske vill börja jobba som polis. Att, men du berättade att man kanske bara har en dag med omhändertagande av berusade personer som kanske är inne i ett missbruk som man träffar om och om igen, och det man kanske känner att just min hjälpande hand idag inte kommer att rädda det här.
Nej, ofta är det tyvärr så.
Men hur kom då tankarna upp då? Var det, kallade familjeföretaget på dig?
Både ja och nej. Jag tycker jättemycket om att köra radiobil eller köra ingripande verksamhet. Men tyvärr finns det någon slags norm att man kör inte det så länge. Speciellt inte på normal. Man kör kanske 5-6 år, sen ska man göra något annat. Och jag kände väl liksom inte, jag visste inte vad jag ville göra. Jag sökte lite tjänster, men det är ganska hård konkurrens. Och jag visste inte riktigt, alltså, ska jag jobba som det här tills jag blir pensionär? Då kommer jag ju dö när jag är 40, för det sliter ju faktiskt hårt. Och jag kände lite att jag började bli, det som gav mig energi förut, det tog nu energi. Alltid trött, och skiftet, det slet på mig ganska mycket. Och jag jobbade faktiskt sista året hade jag en kombitjänst där jag jobbade varannan vecka ute på IGV och varannan vecka inne på krimjouren.
Okay.
Så att det var jättebra, för då fick jag verkligen en bred kunskapsbank och lärde känna jourförsökningsledarna på ett helt annat sätt. Så att, det kan jag verkligen rekommendera. Jag satt bara och pratade med mina föräldrar, och så sa jag det att de skulle sälja företaget, och så sa de, men du vill inte ta över det då? Och jag har alltid varit så här, jag vill liksom inte, jag vill leva för, eller jobba för att leva, inte leva för att jobba. Och det var nästan det man kände på polisen, att man jobbade, så var man ledig, och då bara återhämtade man sig för att kunna orka jobba igen. Och jag kände väl inte det här riktiga 100-procentiga kallet som jag tror kanske krävs ibland. Så att livskvaliteten har höjts när jag får bestämma över min egen tid, och det är för mig liksom värt mycket mer.
Så du ångrar inte ditt beslut att sluta som polis då?
Nej, inte idag. Nej. Det gör jag inte.
Nej.
Det finns klart vissa stunder man tänker, åh vad kul, men det stora hela gör jag inte det.
Men ångrar du att du sökte polisen den där gången lite på chans?
Nej, verkligen inte. Jag ångrar ingenting. Jag har haft, alltså, det är ju världens roligaste jobb. Och har fått vänner för livet, och utbildningen har man ju alltid kvar. Alltså den hänger med liksom. Om det skulle hända något så kommer inte jag bli arbetslös inom de närmsta åren, om corona skulle sluka upp våra företag.
Ja, precis.
Nej, jag ångrar ingenting.
Men kompenserar du det här nu genom att bara kolla på polisfilmer nu?
Ja, hela tiden. Dag in och dag ut. Det är det enda jag gör. Permitterad och kolla på Netflix.
Du har aldrig varit så.
Nej. Alltså, nu det senaste, när man kollar idag, så stör man ju sig på väldigt mycket små saker som jag tror att de flesta kanske gör. Och det är inte alltid så här ballt och gärningsmannen är inte alltid kvar i huset när man ska åka tillbaka och leta efter lite bevis.
Nej,
så det händer ju inte. Så att, men nej, det gör jag inte.
Nej. Men skulle du kunna rekommendera någon film eller serie till Snutsnacks lyssnare?
Eller, ja, jag måste ju rekommendera Norrmalmspolisen då.
Ah, var du med där också kanske?
Jag är nog blurrad, jag ville inte vara med.
Ah, okay.
Men jag har sett mig själv skymta förbi någon gång, men nej, inte aktivt. Men jag tycker att det visar en väldigt alltså, bra bild av högt och lågt över hur polisen jobbar. Och det är allt från små vardagsrutinsärenden till lite större incidenter och duktiga kollegor som är med. Så att jag gillar verkligen det programmet. Jag tycker det är jätteroligt att kolla på dem.
Ja, kul. Ja, men det är väl ett jättebra tips. Det ligger väl på någon Play-kanal kan jag tänka mig om man vill kika.
Ja, jag tror det. Ja, det är det nog.
Toppen.
Så, ja.
Men Frida, alltså stort tack att jag fick ringa upp dig. Det låter faktiskt som att vi har haft en ganska bra telefonlina här, så jag hoppas att ljudet har blivit bra också.
Jag hoppas det.
Och, men jättestort tack att du ville vara med och gästa.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Och lycka till nu. Hoppas inte corona förstör företagsamheten där med textiljobbet.
Nej, det får vi inte hoppas. Folk vill inreda sina hem nu när de är hemma, så det är bra för oss.
Ja, mycket sånt. Jag har en kompis som är så här finsnickare. Han har jättemycket jobb. Alltså folk kommer på att de ska ha hyllor och vinställ och både till höger och vänster. Så att det är...
Exakt. Det är båda gott.
Ja, men vad bra. Ja. Men, och ha en fantastisk sommar också, för det är ju juni när vi spelar in det här.
Ja, detsamma till dig.
Stort tack. Ha
tack
det fint.
Mycket.
Hej.
Samma. Hej då. Hej.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Det dyker upp varje vecka och nästa vecka är inget undantag. Det dyker upp ett då också. Så ha lite tålamod så hörs vi nästa vecka igen. Ha det fint. Hej då.